Hej och välkommen till Svea-podden, en podd från Svea International. Idag är det jag, Maria Borenius och Anna Tvinnerheim som intervjuar. Vi har ju ambitionen med den här podden att det ska vara gäster som har olika berättelser som vi får ta del av. Och idag ska vi ge oss in i EUs och politikens spännande värld.
Ja, vår gäst är ju EU-parlamentarikern Arba Kokalari, som bland annat brinner för digital säkerhet och konsumentfrågor. Digitaliseringen gör ju att detta hela tiden förändras, och hon berättar i podden hur hon och hennes kollegor inom EU arbetar med att det ska vara säkert att handla online för alla.
Jätteviktiga frågor. Och vi pratar ju även med Arba om hennes bakgrund och flytt från Albanien till Sverige på 90-talet. När Arba bodde i Albanien så var det Europas fattigaste och mest stängda land. Och idag så åker man till Albanien för sol och bad. Vi får ju såklart en massa bra restips som man inte vill missa.
Ja, det är helt otroligt hur det kan ändra sig. Arba berättar också om hur det är att pussla ihop livet när man har Europa som arbetsplats. Vilket inte alltid är det lättaste såklart. Arba tar sig mellan Sverige, Bryssel och Strasbourg varje månad och till och med ibland flera gånger i månaden.
Ja, det är så konstigt här alltså. Ja. Men jättespännande att lyssna på hur det går till liksom. Trevlig lyssning allihopa!
Jag heter Arba Kokalari och jag är Europaparlamentariker för Moderaterna.
Hej Arba, välkommen till Svea-podden.
Tack så jättemycket, jätteroligt att få vara med.
Jag tänkte på det, jag tittar lite grann ut genom fönstret där. Du sitter ju i Stockholm, men du kommer från Albanien, visst är det så?
Ja, precis. Jag föddes i Tirana, i Albaniens huvudstad under kommunisttiden. Ja, på 80-talet, och sen så flyttade jag och min familj till Sverige efter kommunismens fall i början av 90-talet när jag var 5 år gammal. Och sen dess har jag bott i Stockholm där jag är uppvuxen. Och de senaste 5 åren har jag pendlat mellan Stockholm, Bryssel och Strasbourg.
Vi kommer komma in på det här flytten mellan Strasbourg och Bryssel så småningom, för det är man ju nyfiken på hur det fungerar. Men Albanien, det ringer ju en klocka så där, att som du säger att det var ett fattigt land från början, liksom har varit väldigt fattigt och kanske var ett land som inte så många kände till så mycket om, tänker jag liksom. Men nu när man tänker på Albanien så tänker man ju bra väder, god mat. Liksom, vilka frågor brukar du få kring Albanien och vad brukar du berätta? Vad ska man tänka på?
Ja, det har ju skett ett stort skifte. Förut när jag var liten var det ingen som visste var det låg. Att man var en utomjording när man sa att man var från Albanien. Då fick man förklara vad det var. Men det var ju Europas mest stängda land sen andra världskriget. Det har ju varit den mest hårdförda diktaturen under kommunisttiden. Och sen så har det skett en väldigt snabb utveckling. Och nu är de ett kandidatland till EU och turismen växer ju enormt mycket. Så de vanligaste frågorna jag får nu är snarare, var ska man åka? Vilka hotell är bra? Vilka stränder är bra? Vad är det för mat? Vilka restauranger? Så ibland känner man sig lite som en resebyrå åt vänner och bekanta.
Men om vi ändå då måste fråga, var ska man åka någonstans? Liksom? Vad får man inte missa om man åker till Albanien?
Det man inte får missa är såklart de fantastiska stränderna. Mm. Så jag tycker att man ska åka dit, hyra en bil och åka genom landet som är ganska litet. Åka genom längs stränderna. Och det är en del av Medelhavet som inte är lika exploaterat som resten av Medelhavet. Och det är väldigt vackert och fantastiskt god mat. En blandning mellan italienskt och grekiskt. Och människor som älskar turister och folk från andra länder och verkligen vill vara och drömmer att få vara en del av den europeiska gemenskapen. Så det finns väldigt mycket positiv nybyggaranda bland människor från Albanien. Men också den här melankoliska arvet från mycket lidande under kommunisttiden. Så att det är dubbelt.
Hur är klimatet?
Ja, men det är varmt medelhavsklimat. Ligger ju i Grekland. Så att det är väldigt varmt och skönt. Mycket berg och hav. Att, väldigt varierat. Ja, men väldigt kuperad, väldigt mycket berg.
Är det lite billigare än andra delar av Medelhavet?
Nej, men det är ju billigare, absolut. Det är mycket billigare än i Grekland och särskilt i Kroatien som har blivit väldigt dyrt i Italien. Så att absolut, man får väldigt mycket för sina semesterpengar om man åker till Albanien, så är det.
Ja, spännande. Vi får åka dit, Maria, helt enkelt.
Kom som in. Alltid så landar vi i det. Liksom. Det finns så många platser på jorden vi måste besöka. Men Albanien, du har nog rätt i det, Arba. Att man liksom, det har verkligen ganska snabbt gått ifrån en plats som man liksom inte kunde så mycket om alls. Liksom. Som du säger, att du nästan kom från rymden liksom, till att det är... Ja, men det är lite så här upcoming och att det liksom, oj, det får man inte missa och att det kanske är lite genuint och sådär liksom. Ja, men det är helt klart en plats man måste åka till. Jag tänker att maten är ju, som du säger, det området har ju en ganska liksom gemensam matkultur, både Kroatien och Grekland och så vidare har ju en, ja, det finns ju likheter i maten där i alla fall liksom, tänker jag. Så.
Verkligen.
Du flyttade ju då till Sverige med din familj och så, och hur kom det sig att det blev Sverige?
Ja, det var så att när kommunistdiktaturen föll i Östeuropa, i alla länderna och inklusive Albanien då, så under, det var 92, då blev min pappa utnämnd till ambassadör för Albanien till de nordiska och baltiska länderna, och då var ambassaden och basen i Sverige och i Stockholm. Och jag kommer från en familj som är känd att vara, ja, men dissidenter, demokratikämpar, antikommunister. Och min pappa blev då utnämnd till ambassadör. Han var rätt ung faktiskt. Och till exempel min pappas faster, hon var den första kvinnliga författaren och den främsta oppositionspolitiken mot diktatorn i Albanien. Så att, mitt efternamn och min familj är rätt välkänd i Albanien. Så det var lite bakgrunden till att vi kom till Sverige. Och 90-talet var väldigt oroligt i Albanien. Det blev ju sen inbördeskrig, det var rätt kaotiskt. Så blev det ju Balkankrigen. Så att, vi valde att söka asyl i Sverige. Och sen efter väldigt mycket kamp och svårigheter så fick vi till slut stanna kvar i Sverige. Så det är bakgrunden till att vi blev kvar.
Och känner du dig helt svensk eller liksom hur känner du din kulturella liksom tillhörighet?
Jo, men alltså, jag är ju uppvuxen i Sverige och i Stockholm och jag pratar ju svenska mycket bättre än vad jag pratar albanska eller till och med engelska också. Så att, det är ju här jag har min bas, men jag tror att det är så med alla som kommer också från ett annat land. Jag har mina släktingar i Albanien i huvudsak. Det är klart att min bakgrund och min historia är ju från Albanien. Jag tycker det är något som berikar mig och också att kunna förstå hur människor från Sydeuropa tänker. Samtidigt som att jag också är svensk. Har bara varit till min fördel, känner jag. Och särskilt i det arbetet jag gör idag i EU-parlamentet, där jag bara umgås med europeer från olika länder. Det gör att jag har mycket lättare att navigera och att kunna ta mig fram och få igenom det jag tycker är viktigt. För att jag har en förståelse hur människor från andra delar av Europa tycker och tänker. För att jag kommer också från Sydeuropa och har också en historia av krig och diktatur i bagaget hos min släkt och mitt ursprungsland.
Ja, men det tror jag verkligen kan spela en roll också i ditt yrkesval och liksom, du har den här mixen med dig. Det är ju jättespännande och mycket av EU-arbetet handlar väl om det här med att förstå att vi har både likheter och olikheter inom EU. Liksom.
Exakt. Det är ju själva syftet att vi ska enas trots att vi är olika. Och det är en väldigt unik sak som kanske ingen annan region i världen har lyckats åstadkomma. Alltså att det europeiska projektet, det är ju världsunikt och något som många andra delar av världen beundrar faktiskt. Att vi har lyckats komma överens och att vi kan göra så mycket saker tillsammans.
Ja, Ja, men spännande. Vi ska prata lite mer om EU och hur det funkar och hur man arbetar och så vidare. Liksom. För det är ju någonting man är nyfiken i. Hur fungerar det på en daglig basis och liksom driva runt den här jätteapparaten. Liksom. Men jättespännande att höra om din bakgrund och hur du hamnade i Sverige och så vidare. Jag läste att du hade jobbat på Electrolux som pressekreterare.
Ja, jag var pressansvarig eller presschef på koncernen. Där jag faktiskt fortfarande är tjänstledig från.
Jaha, vad spännande. Jag har också arbetat där, just med pressfrågor.
Ja, är det sant?
Ja, jag vet. Men nu är det ju 20 år sedan eller liknande, så det var en kanske lite annan uppsättning med människor. Men jag tror att en del kan vara kvar även från den tiden. Och hade Lars-Göran Johansson som min chef under den tiden. Jag vet inte om du har hört hans namn.
Ja, men det är klart jag känner honom. Mm. Han var ju jätteglad när jag började jobba på Electrolux.
Jaså, ja.
Ja, så att... Ja, jag kände honom och tyvärr finns han inte kvar med oss. Men han var både han var väldigt en stark Europavän, som jag är, och att han brydde sig väldigt mycket om Electrolux. Så
ja,
vi hade mycket gemensamma nämnare.
Ja, nej, men, och verkligen en sån förebild rent liksom, professionellt också. Han var ju otroligt kunnig. Liksom. Han var ju liksom, en person som verkligen kunde vara både liksom, i de högst strategiska frågorna och väldigt operativ samtidigt. Och med en personlighet som gjorde också att man hela tiden vågade och ville be om hjälp.
Mm, verkligen.
En bra arbetsplats. Jag förstår att du är tjänstledig.
Ja, nej, men vad roligt.
Liten värld.
Ja, men verkligen en liten värld måste jag säga. Alltså, det ligger mig oerhört varmt om hjärtat också måste jag säga. Vad har du gjort mer? Vad är din bakgrund rent professionellt?
Ja, jag är utbildad statsvetare. Jag har pendlat väldigt mycket i min karriär, både att jobba inom politiken och i näringslivet. Så att innan Electrolux så jobbade jag också med kommunikation, fast på mobiloperatören 3. Och jag har också tidigare jobbat med demokratibistånd, bland annat med den belarusiska oppositionen och mot diktaturen där. Och innan det så jobbade jag på UD. Jag var politisk sakkunnig, som det heter, en politisk rådgivare åt Carl Bildt när han var utrikesminister. Så att, jag har pendlat lite fram och tillbaka mellan politik och näringsliv, och har också varit politiker själv. Fast det här är första gången jag är heltidspolitiker som EU-parlamentariker. Innan dess har jag haft politiken mycket av som fritidsengagemang vid sidan av jobb och studier. Och då var jag invald i kommunfullmäktige i Stockholms stad under ett tag. Och den röda tråden i mitt engagemang har varit att jag blev engagerad i ungdomsförbundet hos Moderaterna. Och under många år ledde det internationella arbetet och det europeiska arbetet för MUF. Så att när jag väl kom in i EU-parlamentet så hade jag redan suttit i styrelsen för ungdomsförbundet i vår partigrupp. Så att jag hade övat ganska mycket innan hur det är att förhandla med politiker från andra länder. Och i hög grad så är det ganska många av dem som jag träffade under ungdomsförbundet som nu jobbar i Bryssel.
Ja, såklart.
Så att, det är min bakgrund.
Men vad är det som har drivit dig till att komma in i politiken?
Ja, men jag tror det är min bakgrund. Att jag föddes i Europas mest stängda, fattigaste diktatur. När jag kom till Sverige insåg jag, oj, här finns det frihet, demokrati. Människor får leva som de vill och är lyckliga. Man är inte rädd för någon, inte för staten eller att rädd för att bli fängslad. Och här finns det möjligheter. Och jag kände att jag har fått chansen nu att leva i frihet som mina släktingar tvingades dö för. Och då kände jag väldigt tidigt, faktiskt redan som barn, att jag har ett ansvar att kämpa för de människor som inte har frihet och möjligheter. Och att nu när jag har fått de möjligheterna att jag måste kämpa för dem. Och då kände jag att redan tidigt att just EU och Europapolitiken är kanske det viktigaste verktyget vi har för att kämpa för de här värderingarna. Och jag upplever att idag så är det kanske ännu, har det blivit verkligen så, när vi har krig i vårt närområde, vi har stora problem som behöver lösas gemensamt med likasinnade länder i vår kontinent. Så det var det som gjorde att jag blev aktiv.
Ja, nej, men det är ganska logiskt kan man väl tänka på något sätt. Liksom. Sen så är det ju inte alla bara för att man kommer från den bakgrunden som blir politiskt engagerade såklart.
Nej, men alltså det är inte... Alltså, det här är första gången jag är heltidspolitiker. Och jag har det här lite som ett kall att liksom, Europapolitiken och kämpa för frihetliga värderingar. Men jag har gjort andra saker i mitt liv och kommer också göra andra saker i mitt liv efter det här. Så det är inte allt det här eller inte, men jag har haft liksom, EU och att jobba i Bryssel och i EU som en dröm sen jag gick på gymnasiet.
Mm-hmm.
Jag engagerade mig i MUF på gymnasiet och var en del av EU-valskampanjen 2004.
Mm.
Få in en kille som hette Kristoffer Fjellner som var då Moderaternas unga kandidat då. Då engagerade mig och kampanjade för honom. Så kom han in och då tänkte jag själv att en dag ska jag också stå där. Och då blev det så, typ 20 år senare.
Ja, vad härligt. Häftigt. Ja, verkligen. Du nämnde att du hade varit med i JEP, som är då, beskriva det för någonting.
JEP är Europas största politiska ungdomsförbund och det är ungdomsförbundet till EPP som är Moderaternas och Kristdemokraternas partigrupp i EU och i EU-parlamentet. När man jobbar politiskt i Bryssel så sitter ju de svenska partierna i såna här ideologiska partigrupper. Man sitter inte, alla svenskar sitter tillsammans utan vi är fördelade ideologiskt. Och EPP är då den största partigruppen i EU och den kanske mäktigaste partigruppen som vi är störst.
Det måste ha varit en enormt, som du var inne på, vilken bra skola att få engagera sig i och träffa alla de här människorna och liksom ändå liksom lära sig politik och hur man gör politik. Liksom.
Absolut, och just politiken på Europanivå är ju lite annorlunda än det politiska hantverket i en kommun eller en region eller en riksdag. Eftersom det fungerar på lite annorlunda sätt. Du ska kompromissa, du ska bygga koalitioner och kompromissa, ge och ta i lagstiftningar eller i olika frågor. Medan kanske riksdagen funkar på ett annat sätt. Så att det är lite av ett annat hantverk.
Men hur funkar samarbetet med partiet Emma i Sverige då i förhållande till liksom den gruppen man samarbetar med inom EU? Hur liksom, som parlamentariker, hur liksom sker det samarbetet mellan partiet hemma och det arbetet man gör i EU liksom?
Alltså det är ju så att vi som parlamentariker, vi är ju representanter för våra partier i Bryssel och sitter vi då i de här partigrupperna. Så att jag företräder då Moderaterna i då EPP och sen så när vi ska jobba med olika sakfrågor, vi ska förhandla lagstiftningar, då brukar man bli utsedd av EPP att vara ansvarig förhandlare för partigruppen. Och då är det ju alltid en finkänslig balansgång. Man måste både ta hänsyn till att jag är moderat och driver vår politik i de här förhandlingarna. Men jag ska också ta hänsyn till att det jag gör också att jag har med mig min partigrupp. Så att det är fler parametrar man måste hela tiden ta ställning till. Det kräver en bra förmåga att vara både stark i sina åsikter och kunna övertyga andra, även människor då i sin partigrupp med samma ideologi. Samtidigt som man måste veta vad kan jag kompromissa bort och vad kan jag inte kompromissa. Så det lär man sig under tiden. Men partipiskan i Bryssel hos partigruppen är ju inte lika stark som kanske en partipiska i Sveriges riksdag.
Men när du är hemma i Sverige nu då, går du riksdagen din arbetsplats då? Eller hur funkar det?
Nej, min arbetsplats är ju i Bryssel. Där har jag kontor. Vi har också kontor i Strasbourg som vi tvingas åka dit. Och sen när jag är hemma så jobbar jag hemma.
Okay.
Mm. Har inget kontor i Sverige.
Okay. Vad tror du om, du sa att du hade engagerat dig i alla fall när du var på gymnasiet, under gymnasietiden och så. Och vad tror du om tillväxten inom politiken? Jag jobbar som lärare på högstadiet. Ser inte så mycket intresse för politiken här?
Men jag tror att politiskt engagemang har förändrats väldigt mycket i Sverige. Förr i tiden, kanske 30 år sedan minst, då var ju många medlemmar i partier och i ungdomsförbund jämfört med vad man är idag. Men jag upplever inte att ens samhällsengagemang eller ens politiska engagemang har försvunnit, utan den har formats på ett andra sätt idag. Man kanske är mer engagerad i en viss fråga, eller fast man kanske inte tänker på att det är politik. Så att jag tror att det är jätteviktigt att vara politiskt engagerad. Alltså, vi har såna stora utmaningar framåt i samhället, och det är inte säkert att vår framtid kommer vara bättre än vad det var förr, utan vi måste ju slåss och kämpa för det. Och då krävs det ju att det är många som engagerar sig, att fler tar ett personligt ansvar att göra vårt land och vår värld bättre. Så att jag försöker inspirera unga människor att välja den väg till exempel jag har tagit, eller att man ska engagera sig på något sätt och inte förvänta sig att någon annan får fixa det här, utan vi har alla ett ansvar att hjälpa till att göra Sverige och Europa och världen bättre. Och då brukar jag ändå försöka säga att amen, testa på att bli politiskt engagerad, för i slutändan så handlar det om lagstiftning. Ska man göra stora förändringar i samhället, då bör man ändra lagar, uppdatera lagar. Men idag finns det som sagt fler sätt att vara samhällsengagerad. Och jag upplever också att mycket av samhällsförändring idag också sker mycket i näringslivet. Så jag upplever ibland att politiken är lite för långsam. Om man kollar på klimatomställningen, den digitala utvecklingen, det är fantastiska saker som pågår där ute, och då blir snarare ibland politiken lite för långsam eller en bromskloss. Och många kanske som brinner för, säg att vi ska använda AI för att bekämpa cancersjukdomar eller använda den här nya tekniken för att få ner våra klimatutsläpp. Sådana människor finns ju idag mycket också som entreprenörer och i näringslivet. Mm. Fram de här nya innovationerna för att göra vårt samhälle bättre. De människor som brinner för samhället finns inte bara i politiken, men vi behöver bra representanter i politiken och bra ledare. Om vi inte har bra, goda ledare i politiken, ja, då kan det gå åt helvete också.
Mm. Och så måste ju samarbetet då mellan näringslivet och politikerna vara bra också, eftersom det händer mycket inom näringslivet, som du säger. Så.
Exakt.
Svea Örestad är stolta värdar för årets Sverigemiddag i Helsingborg och ser fram emot att välkomna alla sveor till en minnesvärd upplevelse. 7-9 augusti har du som Svea möjlighet att träffa sveor från hela världen. Du får också chansen att hylla våra fantastiska stipendiater och hedra årets svenska kvinna. Programmet är fyllt till bristningsgränsen med spännande aktiviteter såsom seminarium, utflykter, luncher och en festmiddag på Elite Marina Plaza. Så ta chansen att vara med om en oförglömlig Sverigemiddag i Helsingborg. Mer information hittar du på vår hemsida svea.org.
Är du 36 år nu, eller?
Jag är 37.
Är du ung för att vara EU-parlamentariker, eller hur ser liksom ålder och liksom, hur ser den typiska EU-parlamentariker ut i Bryssel?
Ja, den typiska EU-parlamentariken är en äldre man.
Ja, den är det. Ja.
Tyskland.
Ja, okej, okay, just det. Men de är många, det förstår man.
Och de är många, och jag är en av de unga, eller yngsta. Och när jag blev invald från Sverige då 2019, då var jag den yngsta EU-parlamentarikern. Ja, det är oftast män och det är oftast äldre som sitter där. Men det håller på att förändras faktiskt. Senaste EU-valet, där vi som valdes in då, det har aldrig varit så många kvinnor. Det har aldrig varit så många unga som har blivit invalda sedan 2019. Och jag hoppas att den trenden fortsätter, för att det blir bättre beslutsfattande när det finns fler olika typer av beslutsfattare.
Vi är ju sugna på det här med liksom, fundera lite på hur det funkar det här med flytten mellan Strasbourg och Bryssel. Hur funkar det rent praktiskt? Berätta.
Ja, det är rätt galet faktiskt. Och det gör mig förbannad varje gång jag ska åka dit. Nej, men hela institutionen ska ju, som är i Bryssel med parlamentariker, med medarbetare, tjänstemän. Även de som jobbar i gymmet i EU-parlamentet måste åka över till parlamentet i Strasbourg. Så man transporterar alla över till Strasbourg. Och jag som pendlar då från Sverige, så jag åker ju oftast från Stockholm till Strasbourg istället för att åka till Bryssel. Och det är sämre flygförbindelser, så jag flyger ofta till Tyskland och sen så behöver jag ta buss i några timmar över gränsen. Så det är väldigt dåliga förbindelser också. Annars, de som åker från Bryssel brukar ofta ta ett tåg som åker genom då Frankrike, alltså genom Charles de Gaulle i Paris, och sen svänger över då och åker vidare till Strasbourg. Så det går inte ens en direkt linje mellan Bryssel och Strasbourg. Det är väldigt krångligt, kostar mycket, onödiga utsläpp, tar onödigt lång tid. Men det här är någonting som skapades när EU-parlamentet bildades. Och då skapade man ju parlamentet för att vara en plattform där, ja, men länderna skulle mötas. Det var mycket av en, nu ska vi visa att vi är enade och vi kan samlas här och utbyta idéer med varandra och inte kriga med varandra. Problemet idag, är det 50 år senare, att parlamentet, vi har fått så mycket lagstiftningsmakt att vi har inte tid att sitta och
kuska runt.
Ja, men traska runt, fika med varandra. Utan när vi jobbar, då är det möten, förhandlingar för att få saker och ting gjorda. Och det blir ju väldigt onödigt resande. Och det tycker ju alla är jättejobbigt. Och det är inte bara EU-parlamentet som reser till Strasbourg, utan även EU-kommissionen. Så alla EU-kommissionärer och deras medarbetare tvingas också åka till Strasbourg, för de ska ju vara med i olika hearings i debatterna där vi ställer dem till svars. De är också förbannade över det här. Så de enda som tycker det här är väldigt bra, det är ju Frankrike, eftersom Strasbourg är i Frankrike. Och det står i EUs grundlag att parlamentet måste vara i Strasbourg 12 gånger per år.
Ja, det är så alltså.
Ja, en gång i månaden då? Eller?
Ja, en gång i månaden. Och sen i augusti är det stängt och då lägger de den 12, kanske i oktober. Då tvingas vi åka dit 2 gånger i oktober.
Men då är det bara några dagar, eller hur länge är man där då liksom?
Då är det måndag till torsdag.
Ja, det är så. Ja. Bor du i Bryssel?
Ja, jag bor i Bryssel på halvtid. När jag pendlar ju från Stockholm, som jag har min familj i Stockholm. Så att jag åker till Bryssel, jobbar där och sen åker jag hem igen.
Men det här med digitalisering måste ju ändå ha underlättat jättemycket inom EU också, tänker jag. Man ändå kan, så att säga, man behöver inte vara på plats hela tiden, utan man kan även ta vissa möten och liksom, ja, men göra mycket av arbetet hemifrån då egentligen.
Absolut, en del möten har ju blivit valfria och digitala, och det började under pandemin. Innan var det inget sånt.
Nej.
Pandemin tvingade ju också EU-parlamentet att modernisera sig. Resten av samhället. Och det som faktiskt var bra var att under pandemin då kunde vi rösta också helt digitalt. Och många andra parlament som inte klarade av det. Men det gjorde faktiskt vi. Och sen efter det har en del, inte röstningar men en del möten, också fortsatt vara digitala. Och det underlättar ju. Och jag har lite av en intern kamp som småbarnsförälder. Att jag brukar säga, men ska parlamentet vara en demokratisk plats också för småbarnsföräldrar, då måste det vara enklare att kunna delta på möten på distans.
Får du nu gehör för det här då? Är det liksom, handlar det också lite grann om att det är fler medelålders tyska män i liksom parlamentet än unga småbarnsföräldrar?
Ja, det är en sån generationsskillnad. Och det är inte bara medelålders män som är motståndare till det här, men också en del äldre kvinnor faktiskt, som tycker att så här, nej, man ska vara på plats hela tiden och så. Så att, ja, det är, jag är jättefrustrerad över det faktiskt. Och det är en sån tydlig generationskonflikt, skulle jag säga, i parlamentet. Men jag kommer inte ge upp och driva det. Att jag vill ju se fler, ja, men jag vill se fler unga människor, särskilt unga kvinnor.
Ja.
Känna att det här är faktiskt ett uppdrag man kan ta utan att behöva välja mellan familj och att bli politiker.
Ja, men det är ju jätteviktigt. Alltså, annars stänger man ju ut en hel åldersgrupp.
Exakt. Det är däråt verksamhet. All verksamhet går ju i den riktningen. Så det är klart att politiken också måste göra det. Liksom. Det är ju självklarhet. Du nämner att du har familj. Berätta, hur ser din familj ut?
Ja, jag har en sambo och som är företagare. Driver två företag och kämpar som entreprenör. Och vi har en snart 3-årig son. Vi bor här ute i Nacka i Stockholm. Och sen så har jag också kvar pappa i livet och 2 yngre syskon som jobbar och pluggar. Så jag är stora syster. Och sen så resten av min släkt bor i Albanien.
Hur ofta åker du ner till Albanien?
Det är väldigt sporadiskt. Jag åker väl ner kanske en gång per år i det för att träffa släktingar, mormor och mostrar och sådär.
Det är som alla andra sveor. Du passar perfekt in bland sveorna. Det är så vi alla har levt. Att man åker hem och hälsar på.
Ja.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig då? När du är nere på plats i Bryssel?
Det är ju extremt intensivt. Och eftersom man jobbar med människor från hela Europa, så det här svensk punktlighet och planering är ju ganska bortspolat när man är där.
Jaha.
Acceptera att det är lite kaos ibland där nere.
Okay.
Men det finns ändå en struktur att vissa dagar och vissa veckor då är det plenumröstningar. Då vet man att man ska rösta vissa tider och då finns det då har vi gruppmöten inför sådana möten, genomgångar inför hur vi ska rösta och så vidare. Det finns en sån struktur på mötena. Sen så vissa veckor så har vi röstningar i utskotten till exempel. Och då finns det då möten som jag ska gå på där. Men en vanlig dag kan börja med att jag kommer in på kontoret. Vi har genomgång över vad som händer under dagen, under veckan med mitt kontor, mina medarbetare. Jag kanske springer på gruppmöter och med EPP för att antingen att jag ska föredra hur det går förhandlingarna för sig EUs digitallagar eller lagarna mot greenwashing och falska miljöpåståenden som jag har jobbat väldigt mycket med. Sen så kan det vara gruppmöte med mitt utskott, personerna i mitt utskott. Det kan vara att jag tar emot en besöksgrupp från Sverige och visar runt om i parlamentet. Det kan vara intervjuer med media. Det kan vara möten med olika NGOs eller branschorganisationer och aktörer som vill berätta hur de påverkas av vissa lagar som jag jobbar med. Jag behöver ju träffa och höra olika röster för att kunna fatta rimliga beslut. För att politiker är ju inte experter på allt. Även om vi håller på med mycket lagstiftningar som är väldigt detaljerade så behöver vi ju träffa och förstå hur saker och ting påverkar olika branscher. Så att det är väldigt intensivt hela tiden från morgon till kväll när jag är i Bryssel. Möten, avstämningar, förankra förhandlingarna, går in på förhandlingsmöten. Så mötena bara avlöser varandra. Och ibland när jag kommer ner till Bryssel så kan jag känna så här, okej, då vet jag vad som kommer hända. Här är min kalender fullbokad. Och sen kan plötsligt någonting hända. Någon omvärldshändelse som gör att oj, nu behöver vara krismöte eller nu kom det en ändring i förhandlingen eller någonting. Alltså det är alltid någonting som händer eller någonting som ändras som gör att man får kasta om kalendern. Det är snarare regel än undantag faktiskt.
Så flexibilitet är liksom en egenskap som är viktig antar jag då i det här yrket. Liksom. Eller är det några andra egenskaper som man som politiker i EU behöver ha för att klara av jobbet? Liksom? Bra skor låter det som.
Ja, bra skor för att springa på alla möten. Man måste vara väldigt stresstålig och inte bli stressad när ens kalender bara kastas om från en sekund till en annan. Kunna vara lugn när det är väldigt hektiskt. Liksom. Och generellt sett, om man ska jobba med politik, många tror att många politiker är ja, man ska vara en stark ledare och det är väldigt personfixerat. Men ska man vara framgångsrik inom politiken måste man vara en duktig lagspelare. Politik är ingen one woman show. Det är ett lagspel. Jag kan springa på ett möte för att påverka en kollega att rösta som jag. Min medarbetare försöker påverka den personens medarbetare. Om jag ska göra en bra debatt mot andra partier, ja, men då får jag bra underlag för mina medarbetare. Ska jag kunna bli invald för någonting, då behöver jag stöd från andra kollegor. Så det är hela tiden ett lagspel. Man måste vara duktig på det. Och att ha respekt för andra människors åsikter. Så det är inte bara... jag skulle säga personer som tror att det är ett jobb för väldigt självcentrerade personer. Det är inte oftast det som är framgången i politiken, utan det är förmågan att vara duktig på att samarbeta med andra.
Och lyhördhet kan jag tänka mig, liksom att man hör andra människors...
Ja.
Ja, på vilket sätt de vill diskutera det här, eller hur säger man? Att man är flexibel där också, lyhörd helt enkelt, liksom att man vet.
Ja, duktig på att lyssna.
Exakt.
Du nämnde falska påståenden i marknadsföring, men vad har du för några särskilda sakområden eller några frågor som känns extra viktiga för dig?
Vi sitter i olika utskott och ansvarar för olika frågor. Så att jag är den enda svenska EU-parlamentarikern som jobbar i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Jag har riktat in mig på att jobba för att riva hinder och byråkrati för den digitala och gröna handeln i Europa. Alltså att det ska bli lättare som konsument att köpa produkter med ett lägre klimatutsläpp. Vi gör de reglerna lättare så att företag enklare ska kunna sälja den typen av produkter med mindre krångel. Så då, några av de sakerna som jag har jobbat med då är att både det ska bli enklare att reparera elektronikprodukter och andra produkter med höga utsläpp, så att vi får öka konkurrensen på reparationsmarknaden och att inte några företag ska ha monopol, för att ju färre aktörer desto högre priser och desto svårare tillgänglighet. Och sen så en annan åtgärd har handlat om att stoppa falska miljöpåståenden, för att om jag som konsument vill handla en schampoflaska och det står att det här är grönt, hur ska jag kunna lita på det om vi inte har ett tydligt regelverk för att man inte ska kunna fuska med det man säger? Det har jag jobbat med, den typen av lagstiftning. Den största biten av mitt arbete har varit inom tech och digitalisering. De största lagarna under EU har varit både inom miljö, migration bland annat, men också inom tech och digitalisering. Eftersom den utvecklingen sker så enormt snabbt så har inte våra regelverk varit uppdaterade. Alltså reglerna för innehållet som vi ser på Facebook och Instagram var tidigare 25 år gamla innan vi ens hade smartphones eller några sociala medier. Så nu har vi fått på plats en del nya regler som ska, de nya digitallagarna, både för att kunna att olagligt innehåll på sociala medier och i e-handeln måste tas ner mycket snabbare. Att vi har samma regler för alla. Att desinformation och annan kriminalitet i våra flöden måste minskas. Vi ställer hårdare krav på de största sociala mediejättarna. De reglerna jobbar jag med att ta fram. Att de också ska kunna fungera för småföretag och inte bli för byråkratiska, men ändå att de ska vara tydliga mot olagligheter online, så att våra barn ska kunna känna sig trygga när de surfar på internet eller när vi handlar kläder eller när vi kommunicerar med våra vänner på sociala medier. Så det jobbar jag väldigt mycket med.
Det är vi väldigt tacksamma för.
Ja, men jag hoppas det. Men det är också ett nytt område för politiken. Alltså, mycket av det här, det finns inte riktigt klara svar på hur hanterar vi att vårt samhälle övergår till att utspela sig på internet. Att de regelverk vi har idag för vad som är olagligt i vårt samhälle har inte alltid spelat in att det ska vara olagligt på internet.
Nej, jag förstår.
Det har varit lite av vilda västern. Och sen så har vi hela utvecklingen med AI nu, där vi behöver hitta både ett sätt att hantera de här farliga riskerna som finns med manipulering, deepfakes, desinformation, samtidigt som att vi måste bli bäst på AI om vi både ska kunna leva ett rikt samhälle och rikt land i framtiden. Det är där utvecklingen sker. Om vi förlorar den kapplöpningen om tech och digitalisering och AI i Sverige och Europa och alla våra entreprenörer springer till Kina och USA, då kommer vi bli ett fattigare land och våra barn känner att det är inte Sverige man ska vara, utan man måste vara i ett annat land för att lära sig nya saker. Då måste vi forma de spelreglerna idag.
Spännande.
Det jobbar jag med också.
Mycket vida frågor, men spännande förstår jag.
Hur ser du på framtiden då, Arba? Känner du att du kommer hålla dig till politiken ett tag? Du har ju, som du sa tidigare, hoppat lite, men du har varit i näringslivet och nu politiken. Tror du att du kommer stanna i politiken? Vad ser du dig själv kanske om 10 år eller något?
Det är svårt att säga om 10 år, men det hänger på lite vad väljarna gör. Vi har ju EU-val den 9 juni. Jag vill jättegärna bli omvald så att jag kan fullfölja det här arbetet som jag har påbörjat under de här åren. Så det är väljarna som avgör det, vad jag gör efter den 9 juni. Jag hoppas att jag vill fortsätta en mandatperiod till. Och sen vad jag gör i framtiden efter det, hoppningsvis, det vet jag inte. Det kan vara inom näringslivet, det kan vara inom politiken. Men jag kommer aldrig sluta vara engagerad för fred och frihet i Europa. Antingen gör det fortsatt politiskt på något sätt, eller att man kanske gör det som framtida entreprenör eller i näringslivet på något sätt. Att man jobbar med frågor eller produkter som gör världen lite bättre och friare.
Vi brukar ju avsluta våra intervjuer med att fråga om våra gäster har något livsmotto som de har haft hjälp av, antingen privat eller i yrkeslivet. Har du någonting som driver dig framåt?
Det finns flera saker, men om det är någonting jag ska välja är att man ska aldrig ge upp. Man ska alltid fortsätta framåt. Oavsett hur jobbigt livet blir eller vad man inför, så ska man aldrig ge upp. Man ska alltid tro på sig själv. Så länge man har hälsan så löser sig allting annat.
Tror du att det är någonting du har fått med dig kanske lite grann från din bakgrund så där, att inte ge upp och att man hela tiden måste på något sätt anpassa sig efter rådande läge och försöka skapa en så bra plats för sig själv som möjligt liksom?
Ja, absolut. Den resan jag har gjort, det var inte säkert att jag som kom från ett fattigt land i andra sidan järnridån skulle sitta här och vara en inflytelserik lagstiftare i EU för Sverige. Alltså det är en resa som egentligen borde vara rätt osannolik. Men den går att göra och jag har haft mycket hinder på vägen och många som har satt krokben eller inte tog mig.
Det är bra att veta. Man kan tro att det bara är så här räkmacka, men livet är ju sällan det. Även om man kan låta som att man har hamnat precis rätt, så har man ju kämpat för att tagit sig dit. Alltså.
Verkligen.
Att det är dina misstag måste man säga också, tänker jag. Du har blivit starkare av mycket, säkert.
Ja, absolut. Jag tror att de lärdomar man har i livet är ju de tillfällen man har rest sig när det har varit som jobbigast. Inte när det går så bra man lär sig mest, utan när det har varit som tuffast. Så det är klart, jag har känt många gånger att jag ville ge upp och inte göra det här. Eftersom jag kandiderade flera gånger innan och försökt ta mig fram i politiken under många år. Och många gånger gick det inte, men till slut så gick det. Några steg framåt, några steg bakåt, men ändå aldrig gav upp. Och samtidigt så liksom, förlorade jag min mamma också under den här perioden när jag blev invald. Försöker liksom tänka på att livet är här och nu. Och inte sen, utan den gåva vi har fått. Att vi måste göra det bästa vi kan i livet och prioritera det som är viktigt varje dag. Och det känner jag att jag försöker göra.
Det är ändå skönt tycker jag att politiker har den drivkraften, tänker jag. Så att det liksom handlar verkligen om, ja, men liksom, som du säger, att göra en bättre värld. Att, det liksom, att man har den här inre glöden som gör att man verkligen orkar gå på de där långa mötena eller resa ner till Strasbourg när man måste, och att det handlar mycket om driv faktiskt för att klara av det.
Verkligen, absolut. Och att kunna omsätta ens drömmar, orka, kämpa, ge inte upp helt enkelt, och driva på även när det är jobbigast. För det är när det är jobbigast och man lyckas ta sig igenom det, det är då framgångarna kommer.
Något jättebra att avsluta med, tycker jag.
Tack så jättemycket verkligen. Det var spännande att få höra om livet i Bryssel, livet som parlamentariker och din bakgrund.
Tack så jättemycket. Det var en ära att få vara med.
Den här podden är inspelad och producerad för Svea International. Alla vi som på olika sätt är involverade i produktionen gör detta som en del i vårt frivilliga engagemang i Svea. Om du vill tipsa oss om en intressant svensk kvinna med utlandserfarenhet som du tror skulle passa i vår podd, mejla oss på sveapodden@svea.org. Sveapodden finns på de allra flesta platser där du hittar poddar, såsom Spotify, iTunes, Google Podcast och Acast. Du kan även följa oss på sociala medier. Vi finns bland annat på Facebook, Instagram och LinkedIn. Där hittar du oss under namnet Svea International. Mer information om Svea kan du hitta på vår webbplats svea.org. Musiken i detta avsnitt är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Tack för att du lyssnat.